Jag ska läsa en bibeltext till. Och det är evangelietexten. Och den är ifrån Markus evangeliet. Och där står det så här. Och han, alltså Jesus, gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låg till bord i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bord tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Temat för den här dagen är kallelsen till Guds rike. Och märk väl, det är inte i första hand kallelsen till en uppgift. Kallelsen är att vi kallade från något till något. Sen följer resten. Och Gud ser helt klart mycket, mycket mer än vad vi ser. Gud ser förbi ålder, status, samhällsställning. Och Gud överraskar. Visst är det rätt lätt att säga att nej, vet du, nu har jag fyllt 80 så nu är jag för gammal för det mesta. Eller nej, men jag är ju inte 18 än så jag är ju för ung. Gud bryr sig inte om det. Och han bryr sig inte om vi råkar ha, som vi tycker, rätt kvalifikationer. Gud ser mycket, mycket mer än vad vi ser. I texten jag läste nyss, där är det Jesus som kallar Levi, eller Matteus som han också heter. Det är vanligt att ha två namn, och inte minst i Bibeln. Och Levi är det hebreiska namnet, och det betyder förenad med. Och Matteus, hans grekiska namn, det betyder Guds gåva. Och han var alltså tulltjänsteman. Han arbetade med att driva in tullar och skatter från Roms provinser. Det här var ett arbete som, kan vi säga, arrenderades ut till privatpersoner. Och det kallades publicanus. Och Levi var en sån publikan. Han tog upp skatt för Herodes Antipas. Och judarna hatade verkligen tullindrivarna och såg ner på dem. De hade ju allierat sig med ockupationsmakten. Förmodligen tjänade han rätt så bra. Och förutom lön så hade han ju en möjlighet att dryga ut inkomsten med att få lite grann under bordet också. Och normala rättrogna, de ville definitivt inte bli beblandade med sådana. Och det är lite som Paulus uttrycker i Korintsebrevet som vi hörde tidigare. Är det inte tydligt att Gud medvetet har valt människor som samhället glömt bort eller utnyttjar eller kränker? Att han valt nollorna för att visa att man inte är något för att man är något? Och den här nollan, Levi, han har fått dela med sig av sin erfarenhet och sina upplevelser i Matteus evangeliet. Och tack och lov att han vågade ta det här steget från skatteindrivare och gå till Jesus. Vi hade gått miste om en ganska stor dimension av vad Jesus gjorde om Matteus inte hade fått skriva sitt evangelium. Men Matteus hade troligtvis, eller Levi, hade förmodligen ingen aning om det här när han klev upp från det här skrivbordet han hade. Och han hade nog ingen aning om att hans berättelse skulle få en sån spridning. Och jag tror inte han blev särskilt högfärdig under vägen heller. Han lämnade allt för Jesus. Han lämnade inte för att bli en känd författare, en känd predikant eller föreläsare. Han tog ett steg i taget tillsammans med Jesus. Det kan vara lite spännande med lite fakta kring de här tullindrivarna innan vi går vidare också. Den här Herodes Antipas, hans pappa eller hans far, var Herodes den store. Och han dog år 4 före Kristus. Och så delades hans rike upp till sönerna. Och det var Archelaos som, ska vi säga, fick de södra delarna. Och där fanns Judén med. Och Antipas, han fick Galileen i norr plus delar av Jordanfloden. Och Filippos fick det vi idag kallar för Golanhöjderna, som också sträcker sig lite grann in i Syrien. Så Levi, han satt alltså i Kapernaum, som var gränsstad mellan Antipas rike och Filippos rike. Och det var inte frivilligt att betala tull, och det gällde liksom inte bara om man skulle in och köpa och sälja varor, utan skulle du passera där så var du tvungen att betala. Det är lite grann som vi betalar vägskatt, ni vet vägtullar man ska över Öresundsbron, eller det är flygskatter på flygplatser och såna här saker. Du måste betala för att komma vidare. Och det var ju inte särskilt populärt, kan vi ju förstå. Och jag kan tänka mig att när han satt där vid sitt skrivbord så hade han väl fått både förakt, hån och ilska. När människor kom där och var tvungna att betala skatt för att komma vidare. Troligen inte särskilt många vänliga ord från dem han mötte. Jag tänker, kan vi jämföra det med en parkeringsvakt? Det är inte alltid de får så där väldigt många vänliga ord när man har fått en liten böteslapp och de råkar stå i närheten. Men de gör sitt jobb. De gör det de ska. Så Levi fick förmodligen härbärgera rätt mycket vrede och hat från människor som skulle passera. Och så kommer Jesus förbi. Jesus skäller inte. Han anklagar inte. Han vänder inte bort blicken. Jesus ser på Levi och säger: följ mig. Levi, han arbetar för en man som uppfattade sig själv som judarnas kung. Och så kommer Jesus, som är allas vår kung. Och varken Levi eller någon annan var säkert medveten om det. Men Levi går för att tjäna en kung, en världslig kung, till att tjäna den största kungen. Och Jesus kallar en som ingen räknar med. En som är rent mänskligt välbeställd, rent materiellt och ekonomiskt, men han var inte inkluderad i samhället. Men vet du, Jesus kallar precis vem han vill. Och han kallar alla. Och sen har vi ett val. Levi, han kunde ju sagt: ja, men vad trevligt. Vi kan väl ses i synagogan ikväll när jag har jobbat färdigt. Eller så kunde han väl bett att få en bokad tid med Jesus längre fram för att kunna ta reda på mer. Kanske söka lite bakgrundsfattande, fanns ju inte Google då, men man kan tänka sig liksom ta reda på lite mer om vem den här figuren var. Men det fanns ingen tvekan hos Levi. Han gick. Det fick bära eller brista. Och vet du, han blev inte kallad till massa uppgifter. Hans kallelse var att följa Jesus. Inget annat. Och hur är det för dig och mig? Och jag vet att Jesus kallar på oss på olika sätt. Men vad svarar vi? Vad lämnar vi? Vad ger vi upp? När vi följer Jesus så ger vi till viss del upp vårt självbestämmande. Överlåtelse handlar om att lita på och våga tro att någon vill mig väl och att någon går med. Att jag inte behöver kämpa med alla livets svårigheter ensam. Levi såg något hos Jesus som gjorde att han vågade gå. Han lämnade en trygg inkomst, lämnade det han var van vid. För Jesus kallar oss både från något och till något. kallelsen till Guds rike och från det som binder oss. Och det som binder oss, det kan vara rätt olika saker. Pengar, prestige, status, min egen tid. Jesus kräver inte. Han säger, följ mig. Det är ingen piska. Det är mera morot. Det kanske inte är så konstigt att det är hos Matteus eller Levi som vi kan läsa de ord som jag vet att jag har kommit tillbaka till väldigt, väldigt många gånger. Är ni trötta, slitna, utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav? Kom då till mig. Fly med mig. Så ska ni få tillbaka livet. Jag ska visa er var man kan få vila ut. Det är inte så att livet blir perfekt utan problem. Men det är en trygghet att någon går med och någon som inte ger upp när jag hittar på massa saker själv som kanske inte alltid är de allra smartaste valen. För glöm inte, du har en egen vilja och den försvinner inte när Jesus säger följ mig. Du kan inte skylla varken på Gud eller djävulen om saker och ting inte blir som du har tänkt dig. Du är kallad till Guds rike. Kallad att följa Jesus. Inte springa före. Och återigen från Korintierbrevet, och jag väljer att läsa från The Message. Minns bara, mina vänner, vilka ni själva var när ni blev kallade till det här livet. Det var inte många som var framgångsrika. Inte många som kom från fina familjer. Är det inte tydligt att Gud medvetet har valt människor som samhället glömt bort eller utnyttjar eller kränker? Att han valt nollor för att visa att man inte är något för att man är något? Ska du slå på stora trumman, ska det inte ske på Guds puka. Så ska det ske på Guds puka. Jag tänker på det som Hanna berättade här om Mose. Som vi brukar säga, det var ju inte Guds bästa barn. Och han var till åldern, åren kommen, han var väl ju 80-årsåldern. Ett liv som hade fostrat honom. Men Gud visste vem han var och väntade in honom och visste, nu är det rätt tid. Och Gud visste hans potential. Jesus ser till insidan. Han ser inte till det yttre. Texten som vi hörde Robert läsa från Domarboken om Gideon, det är väl ett typexempel på det. Jag tycker det är en fascinerande text. Gideon från den minst ansedda släkten, och dessutom är han yngst. Kanske kan känna igen det från berättelsen om Daniel. Yngst och utskickad av alla får. Och så var det han som blev ledare för Israel, kung, Israels kung. Och så står det här att Gideon försöker mala säd i vinpressen för att midjaniterna inte skulle ta vetet från familjen. När han står där och försöker få till någon form av mjöl in, så är det ju inte ett optimalt verktyg direkt han har. Men så kommer det någon och så slår den individen sig ner under ett träd. Terbintträd eller terpentinträd som det också heter. Då kan ni nästan känna doften av terpentin. Den här individen slår sig ner i lugn och ro. Kanske tar ett strå och tuggar på, vad vet jag. Tittar på Gideon, ser när han arbetar. Det står att det är Guds ängel som kommer. Och det här är ett accepterat faktum eller uppfattning. Att när det står så, Herrens ängel, så är det Jesus som uppenbarar sig. Gideon får alltså besök av Jesus. Jesus som slår sig ner där och tittar på Gideon. Och Jesus kallar den yngste ur en obetydlig släkt. Och han kallas i en situation som ser mörk och hopplös ut för Israels folk. Och det är precis det som Gideon också uttrycker. Om Gud vore med oss, varför skulle vi då drabbas av alla olyckor? Kan vi känna igen oss? När man tittar på både sitt eget liv, men framförallt om man tittar på omvärlden, nära och långt bort. Och det som är så gott med alla de här texterna är, det är tillåtet att ställa de här frågorna. Vi får säga till Gud, Gud, var var du när det här hände? Varför grep du inte in? Det är helt okej. Och det tycker jag Bibeln är full av sådana exempel. Och det är tillåtet att ställa frågor till Gud. Vi har Mose igen som exempel. Ja, men du, jag är nog inte den bästa. Jag är för gammal, jag kan inte prata, jag har gjort massa dumma saker. Och Gud säger, men stopp, stanna, vänta. Det är jag som kallar. Och vet du, när Gud kallar, då är det Gud som har ansvaret. Det är inte du. Och det är också lite gott att veta. Ibland är det ett stort steg att ta när Gud kallar. Och det blir ett steg ut i det okända. Och vet du, det enda Gud lovar då, det är inte att det ska bli perfekt. Det ska bli seger. Det ska hända massa fantastiska saker. Det är det Gud lovar Gideon. Jag ska vara med dig. Och senare, frid eller shalom som innehåller mycket, mycket mer. Frid vare med dig. Var inte rädd. Det är inget lätt uppdrag. Och inte något riskfritt uppdrag. Men det Gideon varit lovad var Guds frid. Och återigen, att gå med Gud är ingen garanti för ett problemfritt liv. Men vi har någon att räkna med. Någon som tror på oss, på vår förmåga, som alltid går med. Vi ser kanske inte några resultat. Men vi får lita på att vi är en del av Guds stora pussel. Alla är vi kallade. Vi ska snart få be tillsammans. Och där har vi en möjlighet att få säga, ja Jesus, jag vill följa dig. Oavsett vad det handlar om, jag litar på att du går med. Amen.